Vi ber tillsammans. Jesus, tack för den här stunden, Herre. Tack för att vi får samlas inför dig i den här förmiddagen, Herre. Tack för att du vill tala in i våra liv, Herre. Du vill möta med var och en av oss. Du vill beröra våra hjärtan och fylla våra liv med din ande, Herre. Jag ber att ditt ord ska få bli levande den här stunden, mitt ibland oss, Herre. Amen. Vi börjar med att läsa bibeltexten idag. Vi kommer läsa några verser ifrån Johannes 7. Låt Guds ande få tala in i ditt liv med dessa ord. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: "Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få, ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad." Detta hör ju ihop med vad vi pratade om, eller vad jag pratade om förra veckan, att inte skämmas för evangeliet, att dela med sig av evangeliet. Det är ju här det börjar. Det är dessa ord från Jesus som kan vara startskottet för ett sådant liv med ett rikt utflöde. Är du törstig? Är du här idag och är törstig? Jag hoppas det. Jag är törstig. Jag är törstig på Guds levande vatten. Jag längtar efter mer av hans liv, mer av hans levande vatten ska få flyta ur som en källa ur mitt inre. Är du törstig? Om du är det, så bra, håll fast vid det, för du ska snart få dricka. Är du inte törstig så är det okej. Du får sitta kvar ändå. Och låt Guds ande få väcka törsten inom dig. När Jesus säger de här orden så är det den sista dagen av en högtid som kallas lövhyddofesten, som hållit på i en vecka ungefär. Den här festen, den var till för att Israels folk skulle påminna varandra om de 40 år som man tillbringade i öknen. Säkert en tid man blir törstig. Men det var också en fest för firandet av att årets skörd hade avslutats och sådär. Och traditionellt sett så var också lövhyddefesten en fest relaterad till att Messias skulle komma. Och folk från alla nationer var tillåtna att medverka. Och detta skriver Zakaria om. Han beskriver hur alla världens nationer ska, eller egentligen är skyldiga att komma upp till Jerusalem för att fira denna högtid. Så om vi läser lite tidigare i Johannes 7 så ser vi att Jesus har kommit dit och han har börjat undervisa lite. Och hans undervisning ledde till ganska starka åsiktsskiljaktigheter bland de som lyssnade. Och en del blev förbluffade, andra trodde han var besatt, medan en del trodde han var en profet. Och jag tänker, Jesu undervisning gör ju ofta det med oss även idag, för den som lyssnar, att det lockar fram ganska starka känslor och åsikter. Det finns sällan någon medelväg när det gäller Jesus, utan det är väldigt, om människor blir berörda, och det är samma gäller ju idag också. Och när vi läser här också i tidigare kapitlet så märker vi att Jesus, han har konfronterat lite olika religiösa praktiker som de höll på med. Till exempel vad man kunde eller inte kunde göra på sabbaten. Och Jesus han tvekar ju inte att tala om det, även om det är att de blir väldigt upprörda när de hör det. För Jesus han ser ju då att men det här som de har sysslat med, det har förvrängt deras bild av Gud. Att de hade kommit bort ifrån Guds hjärta i hur de relaterade till sabbaten, med det exemplet till exempel då. Och så Jesus han vill visa på att de har väldigt många olika så kallade praktiker då. Men desto sällsyntare var en gudscentrerad andlighet. Och det är intressant att se också hur folket, eller kanske främst de judiska ledarna då, de hittar alla möjliga slags ursäkter att avfärda Jesus som Messias. De vägrade tro på det de såg eftersom det inte stämde överens med deras bild av Messias, eller de hade en viss förutfattad mening av, eller tolkade skriften på ett särskilt sätt då, och Jesus passade inte in i detta. Men Jesus han var Messias, Jesus han är Messias, han är Guds ambassadör rätt in i våran värld. Och slutklämmen på hela det här undervisningen har då den här veckan, det är ju de verserna som vi läste som han lägger fram då sista dagen på högtiden och konstaterar då att han är det levande vattnet för alla som törstar efter mer av Gud i sina liv. Och går vi till Gamla testamentet så det finns flera profetier där som talar om hur levande vatten ska flöda från alla håll ifrån templet. Och just templet de befann sig i nu. Hesekiel till exempel, han har en syn där han får se templet och hela Jerusalem återställt efter exilen. Och så får han se just hur en ny flod rinner från templet och hela vägen genom öknen ända ner till Döda havet. Och när floden kommer dit så ser han att det börjar grönska, det växer upp fruktträd och det Döda havet blir fullt av fisk och det blir levande. En sjö som var helt död blir sprudlande full av liv. Så det är inget dåligt påstående som Jesus lägger fram här, att han är källan till detta levande vatten. Templet det kom ju inte stå kvar länge till. Det stod ungefär 40 år till efter Jesus hade varit där. Men Jesus han talar om sig själv som det nya templet. Platsen för Guds närvaro på jorden. Så det är inte konstigt att folket reagerar. För templet var en så helig plats för dem. Det var endast i templet de kunde möta Gud. Är någon törstig så kom till mig och drick. Det finns ett annat tillfälle där Jesus talar om levande vatten som vi hörde Roland nämna innan också. När han möter den samariska kvinnan vid brunnen. Jesus och hans lärjungar är på vandring genom Samarien och har stannat vid en brunn. Lärjungarna har gått för att köpa mat och så kommer det en kvinna där som antagligen en utstött, inte riktigt med i samhället. Hon kommer för att hämta vatten ur brunnen. Och Jesus han ber henne om lite vatten, vilket för henne blir väldigt förvånande. Då, för att hon är samarisk kvinna och han är jude och dessutom man. Judarna, de läser vi också att de ville egentligen inte ha något med samarierna att göra. Men Jesus han svarar henne så här. Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Levande vatten var en fras på den här tiden som användes för det vi idag skulle kanske säga rinnande vatten. En bäck eller ett vattenflöde på något sätt. Helt enkelt friskare vatten. Det är ju inte vad Jesus menar såklart, men det är det som kvinnan först uppfattar. Men Jesus betoning, det ligger ju på det nya liv som han har att erbjuda alla som han möter. Kvinnan, hon förstår inte allt vad Jesus säger, men hon vill veta mer. Och Jesus, han fortsätter: den som dricker av det här vattnet, när han talar om vattnet i brunnen då, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom: Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Tänk vilken fantastisk bön hon ber där. Det är min bön för varje dag. Herre, ge mig det vattnet idag så att mitt liv kan få flöda över, flöda ut av din rikedom. Om vi går tillbaka till lövhyddofesten en stund, så brukade prästerna där under den tiden, så brukade de framme vid altaret, så brukade de hälla ut både vatten och vin runt omkring där som en tacksägelse för Guds välsignelse. Och vanligt förekommande böner under den här festivalen, handlade om regn, men det handlade också om uppståndelse från de döda. Så temat var inte bara vatten, utan det var också nytt liv. Så dessa tankar, de låg ju högt i medvetandet hos folket. Man var vana vid samma böner varje år och så. Så Jesus, han väljer sitt tillfälle ganska väl. Tänk er att samtidigt som prästerna står vid altaret och häller ut vatten och vad det nu var, så inte långt därifrån så står Jesus och ropar: här någon törstig, så kom till mig och drick. Han ropar ut sin inbjudan till alla som vill lyssna, som ett hopp för framtiden. Jesus, han bjuder in alla. Alla som vill ha detta levande vatten pålande inom sig och flödande ut till dem runt omkring sig. Och Jesus, han vill, som på samma sätt som Hesekiels vision, floden där gav liv åt döda havet, så vill han möta det idag som är dött och ge det en nytt liv. Kanske möta det i dig som är dött och ge det nytt liv. Kanske har du hoppats på Gud på något särskilt sätt, men så har det hoppet dött. Men Gud, han vill möta det idag och ge det en nytt liv. Kanske har du varit med om någonting som har varit väldigt tungt, och någonting inom dig känns som att det har dött. Men Jesus, han vill möta det idag och ge det nytt liv. Och kanske när du tänker på framtiden, eller när du ser dig runt omkring, så känns det bara som en torr, död öken. Men Jesus, han vill bryta fram med sin flod just i det området i ditt liv och ge det nytt liv och låta det få blomstra. Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Jag tänker att vi har så lätt i dagens samhälle att fylla oss med alla möjliga ting. Det finns så mycket som gör oss törstiga på samma vara. Det är inte bara alkohol som skapar beroende. Det är allt möjligt skapar beroende idag. Man kan bara titta på så enkel sak som ett mobilspel. Man kan ladda ner och spela på telefonen. De flesta spel är skapade på sånt sätt att man måste komma tillbaka hela tiden för att fortsätta. För annars så hänger man inte riktigt med. Och så skapar det en slags beroende. Att man måste tillbaka. Vi måste se vad som händer. Man måste uppgradera och allt vad det handlar om. En reklam jag såg för ett spel. Där sa de så här, eller det stod så här: detta är det mest beroendeframkallande spel som finns. Det bara måste man ju haka på, eller hur? Det, på något sätt så lyftes det fram som något positivt. Ja, men det här det är det mest beroendeframkallande spel. Visst blir ni sugna hem och ladda ner det direkt. Så. Men jag tänker på egentligen så är det kanske inte så konstigt, för det kanske bara speglar den tid vi lever i. Men i sin helhet så kan det inte vara någonting gott. För jag tänker också att det dödar så mycket i vårt liv. Och därmed så mycket annat som följer med det. Och samtidigt så säger det också någonting annat om människan. Att det finns någon törst där efter någonting annat i livet. Att vi söker oss bort i någon verklighetsflykt in i det digitala eller vad det nu kan handla om. Och samtidigt så står Jesus där jämte och så ropar han: är någon törstig så kom till mig och drick. Jag fick i slutet av förra året frågan om jag ville haka på en utmaning. Några kollegor skulle ta sig an det här året. Tanken var att memorera hela Galaterbrevet. Kul, tänkte jag. Och så hakar jag på. Det är 6 kapitel. 2 månader per kapitel ungefär. Det borde väl gå. Vi får se hur det går. Men någonting som jag har upptäckt, att bara efter att ha memorerat typ 12 verser eller så, är att när man hela tiden går och upprepa Guds ord, så väcker Guds ande någonting till liv inom en. Jag tror det blir inte en period bara av mycket av samma text, utan det kommer också bli en period, tror jag, då Gud på ett särskilt sätt får med sin ande genom ordet tala in i mitt liv, vilket känns väldigt väldigt spännande. Få fylla sig med någonting helt annat än vad ett mobilspel till exempel kan göra. Är det någon som vill haka på, så är ni välkomna. Galaterbrevet, spännande. Men kanske att du ska bara börja med att memorera några bibelverser. Kanske den som vi har läst här idag. Någon bibelvers som har talat till dig mycket genom livet, som har varit väldigt betydelsefullt för dig. Att låta de orden verkligen få komma till liv i dig. Och få uppleva hur anden vill göra någonting nytt i ditt liv. För det var ju anden Jesus talade om när han talade om det levande vattnet. Detta sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. Har du tagit emot Jesus, så har du också tagit del av anden i ditt liv. Men kväv inte anden, utan låt anden få bli den källa till inspiration, till den källa i ditt inre som gör att det får strömmar av levande vatten kan komma ur dig. Guds löfte är att alla som tror på Jesus får anden. Guds personliga uppfriskande närvaro ska komma till liv i varje troende. Och detta skulle ju ske då när Jesus hade blivit förhärligad för första gången då. Alltså efter han hade dött och uppstått. Det är endast genom Jesu verk på korset där Guds lam får ta bort all världens synd. Endast där kan människans hjärta bli rent och passande för anden. Så likt ett förnyat och renoverat tempel på den tiden, där Guds ande kan översvämma hjärtat på ett sätt som Gud längtar efter. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, och hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Löftet om levande vatten, det följs ju också av en inbjudan till en aktiv handling. av oss för att ta del av det. Jesus sa inte, sitt still så kommer jag till dig. Utan han sa, kom till mig och drick. Jesus, han bjuder in oss att ta del av hans levande vatten. En verklig andlig källa som ska få flöda ur vårt inre. Så är du törstig så kom till Jesus och ta emot vad han vill ge dig. Vi ska ta en stund nu tillsammans. Vi får lovsjunga Gud där vi också får ge våra hjärtan till honom. Och kanske vill du markera det på något särskilt sätt att du är törstig och vill ta del av hans vatten. Så kom fram och tänd ett ljus eller böj dina knän eller kom så får jag be tillsammans med dig. Så tar vi en stund inför honom, fortsatt inför honom och låter han få fylla oss med sin ande och sitt levande vatten. Jesus, jag tackar dig för att du är här just nu, Herre, och du vill möta med var och en här inne, Herre. Du ser dem som på ett särskilt sätt känner sig tyngda, som känner sig att det är någonting som har dött i dem, Herre. Jag ber att du ska möta där, Herre. Kom med din ande och väck till liv det som har dött, Herre. Kom med din flod av levande vatten och skölj igenom det som har torkat ut, Herre. Och fyll det med ditt liv och låt det få grönska och bära frukt, Jesus. Tackar dig för var och en här inne som är skapade till din avbild, Jesus. Kom med din heliga ande och berör och fyll och förvandla, Jesus. Amen.